Det här är en podd från Svenska Yle.
Taika, inför det här nya året har jag gjort lite research. Och jag hittar så här lifehacks och så här hemlisar till ett bra sexliv som experter säger att det här är såna saker som man behöver. Den första är en ganska självklar grej men som lätt kan glömmas bort i ett förhållande. Och det är ju att man ska runka. Så att fast du är med någon så runkar man. Det här är något som vi talar lite om i senaste avsnittet som jag har glömt bort lite. Men jag tror att det är ganska många som också gör det. Att när de är tillsammans med någon så glömmer de att faktiskt runka. Och att det är helt okej att ta en liten omgång i duschen eller runka till det någonstans.
Ja, det betyder inte att du inte vill ha din partner om du också njuter av dig själv. Kanske man måste på samma sätt sätta i kalendern sitt runkande. Eller sådär som i alla fall jag sätter i min kalender att måndag träna, tisdag podda, bla bla bla. Så då måste man också sätta dit alltid sådär torsdag runka. Och sen om det inte händer så händer det inte, men att man i alla fall ska försöka planera in det mer
ja,
i sitt
man
liv.
Man glömmer det helt och hållet. Ja. För det är ju någonting som jag, när jag redan gjorde den här listan för en stund sen, så var jag sådär att shit, att jag måste runka. Det här liksom, experterna säger att jag måste runka, så nu måste jag göra det.
Har du gjort det?
Ja, och sen nu när jag hade det liksom, när jag påminner mig själv om det. Okej, jag satt inte i kalendern, men det var någonting som jag tänkte på. Så då kom den där lusten också att runka. Men det är ju någonting som man lätt glömmer bort sådär, att man jobbar långa dagar och jag brukar umgås jättemycket med min partner, så det finns väldigt få stunder var jag är sådär, ligger på sängen, så att gud vad tråkigt, jag orkar inte titta på någonting mera, så då runkar jag. Vilket oftast då när jag har runkat tidigare är också ibland när man bara har tråkigt helt enkelt.
Men jag vill gärna veta, hur den var den här situationen då?
Min runkstund?
Ja.
No, jag fick faktiskt testa en dildo som min kille gav till mig, så då hade jag en sån här dubbelkombo av en vibrator och en dildo som jag testade.
Okej, alltså vänta lite. Din kille, gav han bara sådär random sådär, ni satt och åt morgonmål en lördag morgon, så han sa hej mota, jag har en ny dildo till dig, varsågod. Eller varför
det var,
fick...
Alltså det var en julklapp.
En julklapp.
Det var en sån som kan mera vara kanske en extra hjälp när vi har sex tillsammans. Så det var inte sån här big black cock liksom, det var inte någon sån. Det var sån här, en liten assistent bara.
Var det sådär att när du runkas och sen där börjar din lediga kväll? Liksom, jag vill veta det att i vilken tidszon liksom, i ditt liv du satt in den här stunden?
Det var mellan varven.
Och vad är varven?
Mellan liksom jobb. Jag jobbade hemifrån, så det var ju sådär att en lugn stund när det kändes som att nu är det här en bra liksom grej. Att det fanns tid. Att om jag skulle ha haft jättebråttom så skulle det lätt kunna glömmas bort. Det är ju det som lite leder mig till nästa punkt också här. Att kunna njuta och runka och knulla, så måste du ju ha en icke-stressfri stund för det. Och om man stressar hela tiden...
Alltså en stressfri stund. Stressfri stund.
Ja.
Du sa icke-stressfri stund.
Sa jag så?
Ja.
Okej, förlåt. Jag menar en
stressfri
stund. Stund! Och det här säger de här experterna nu, Taika, som jag har liksom undersökt nu här. Eller jag har inte undersökt dem, men de har undersökt det här. Och säger, vilket är ganska självklar sak nog. Men det är värt att nämna ändå. Att stress är någonting som kan orsaka ett lägre libido. Och någonting som kan på många sätt förstöra lust. Och romantik och att ha en sensuell stund. Och att vara sådär, att nu stannar vi upp och sätter bort telefonerna. Och njuter.
Ja, stress kan ju förstöra hela ens liv.
Verkligen.
Men ibland så runkar jag för att jag stressar.
Mm. Alltså, ibland... Och det är jättebra att man kommer in på det, för då hjälper man ju sin, man avslappnar sig själv.
Ja, och hemskt ofta om jag har varit lite stressad och sen har jag fast sex med min partner, så sen, det hjälper ju alltid också.
Mm.
Sex hjälper sen om man är stressad.
Ja, precis.
Men ibland just när du sa att du hade runkat där mellan varven, så ibland märker jag att om vi har fast en eftermiddag hemma, och så har jag just lyckats skicka ett par mejl och säga nästan en liten runkpaus här.
Mm.
Och sen orkar jag inte riktigt så här satsa på det, så det är så en kort stund. Och sen börjar jag jobba igen. Och sen så här, men det var så roligt, kanske jag gör det igen. Så det blir liksom...
intervaller av runk.
Jag kan liksom inte sluta för att jag sa okej, nu gjorde jag det och nu kan jag koncentrera mig igen. Men sen är så här, det här är så tråkigt, det var så mycket roligare att runka. Så sen kan jag inte riktigt välja liksom, att jag har hemskt svårt att sen veta när man ska koncentrera sig på arbete och när man ska runka.
Okej, okay, jag förstår. Jag har sen igen det där att till exempel om vi är i bastu med min kille och vi har ännu en kvart kvar till att bastuturen tar slut, så man helt bra skulle kunna hinna knulla snabbt. Men då kan jag lätt bli sådär att oj nej, att det kommer, kommer. Och jag börjar stressa om det att den här tiden tar slut. Fast det skulle ändå finnas fast en halvtimme kvar. Så ibland stressar jag för det.
Att ni, det har bast- ni har bastu i ert hus där ni brukar knulla?
Såklart.
Okej. Okay. Alltså, sorry, men det
är inte en allmän bastu, vill jag bara säga det. Nej, nej, privat det... tur.
Jo, men ändå sådär... Jag har inte...
Du sa det med en så här dömande ton.
Ja,
just där ni brukar knulla.
Ja, men förlåt, men det känns lite ohygieniskt. Jag vet inte varför.
Men vi knullar mot väggen, det är helt fine, Taika.
Okej. Kanske bara, jag har aldrig gjort det här själv. Alltså knulla i en bastu som inte liksom är min egen.
Just det. Det ja. Vi gör inte sådär kamshots på bastulavan. Det är liksom inte... Det är helt... Ja, så där måste jag ibland... Ibland är jag inte rätt så här mindset att knulla i bastun. För jag tänker att... Tänk om vi glömmer vår tid, för vi njuter så mycket. Och sen plötsligt är klockan en miljon och nästa gäst knackar på dörren och vi står och knullar mot väggen. Så jag har då inte alltså en... Jag blir inte upphetsad av att bli plötsligt fast av någon, utan jag, det får mig att bli stressad. Också om det finns lite tid, så då är jag så att nej, det här går inte att knulla. Men då, där måste man ju kanske lite lära sig att stressa mindre. Eller jag måste lära mig. Men nästa grej tycker jag är helt jätteintressant. Du har i din kropp ett sexcenter. Kan du gissa vad det här betyder?
Du har i din kropp ett sexcenter. Var är det då, Monne? Är det liksom mellan dina ben på något sätt sådär?
Bland annat. Du har då dina könsorgan. Och sen har du magen. Då könsorgan är såklart ditt könsorgan. Det är det mest kanske självklara. Så jag behöver inte förklara varför den är där. Men magen som är då din intuition. Så alltid om något känns fel så känns du i magen. Och sen hjärta som är dina känslor och dina emotioner. Det är samma sak, sorry, synonym. Och sen ditt huvud.
Ditt vett.
Ditt vett, ja. Ditt vett i huvud. Och de här fyra sakerna i ditt sexcenter så ska ju ge ett ja för att du ska vilja knulla. Att om din mage säger att det här känns fel, så då är det ju inte liksom, kanske, det blir det ju inte ett bra knull. Eller om du med någon person känns det mest hjärta, men inte kanske så mycket i din vajayjay, så då är det ju kanske mer ett så här vänskapsförhållande och så här. Och sen om det känns bara i din pussy, så då är det ju bara i ditt sex genitaliecenter, så då kanske det egentligen då kanske det igen inte sen är ett förhållande som blir hemskt seriöst. Men om du har alla de här fyra grejerna, så då kan du ju ha fantastiskt sex.
Jag diggar den här Ronja Stanley sexguru rollen du har.
Men alltså på riktigt det här att jag har många gånger när jag har haft sex och sen när jag tänker på det här att har jag haft ett ja i alla de här delarna och sen kanske jag inte har haft det och det är därför hade ju känt så otroligt shit eller varit på ett visst sätt. Men sen just att det pointen med det här är kanske det att du lyssnar på din kropp, att vad säger den? Och du liksom verkligen också litar på det att din pussy kan säga till dig vad den vill, din mage och ditt hjärta och ditt huvud. Och att de sakerna kan också lätt få dig att förstå att okej, var är det som det känns nu shit? Var klämmer skon nu?
Var klämmer din sko oftast? Om du funderar på ditt sexcenter, så vilka av de här fyra delarna har du oftast problem?
Huvud.
Samma. Och där har jag märkt att någonting som alltid nog hjälper om jag, just så här, som vi förra oss inte också snackade om, att övertänka. Och just samma med att stressa. Om du stressar och övertänker så har du svårt att vara närvarande och svårt att njuta och släppa loss. Men jag märkt att det hjälper alltid om min partner först masserar mig. Mm. Att om det är så här, att om vi ska ha sex men jag känner att eller vi börjar så här hångla och sen märker att jag har så svårt att vara där, så brukar jag säga så här, stopp, och så måste han istället koncentrera sig på mig, att han måste massera mig en stund eller på något sätt så här, för att jag märker att då om på något sätt hela min kropp tas i beaktande och blir lite masserad eller chicklad eller någonting, så att jag får en helt en stund ta det lugnt, så oftast efter det brukar det gå bättre.
Ja, du liksom slappnar av också helt fysiskt.
Mm.
Okej, det där är en jättebra grej, för att när jag har svårt med det här, så då ibland brukar jag bara bli sådär att nej, men helt samma, men du glömmer hela grejen då vill jag inte göra någonting, att jag ger inte kanske ens en chans till den här att få sådär vända om rutten på det viset, att man får den där avslappningen och just det där att det känns som att ditt huvud kan koppla av helt enkelt. Men du nämnde det där redan, men nästa punkt som jag har här är närvaro, och det kan ju just på grund av alla de här sakerna, stress eller så kan ju göra just det att man inte är närvarande. Och det är ju någonting som är också jättesjälvklart, men det är någonting som man måste ha också för att ha bra sex och för att njuta, så är ju såklart att vara närvarande.
Och det är så osexigt också att inte vara närvarande.
Ja, och det känns skit och det känns ju äckligt för en själv. Alltså att om man börjar tänka på något annat, så det känns så fel.
Men också att om man har sex med någon och sen märker man att den är lite så här borta. Så man säger, hej, vart är du? Ah, jag funderar på vad vi borde äta till nästa eller någonting. Liksom, det är ju sån turn off.
Ui, det är helt hemskt.
Att det är nog att vara i den här stunden, då istället så just stanna upp och ta det lite långsammare. Att ja. Kanske just ta en massagen, diskutera kanske en stund, är det någonting där. Jag vet inte, suga av någonting.
Ja, precis. Så att det blir lite bara stanna upp.
Jag märker att ofta om jag har svårt att vara närvarande och jag har någon slags ångest att jag känner ångest. Mm. Så det brukar oftast bli mer hårdhänt också i sängen. Att några sådana känslor som jag har svårt att dela med, så blir mer sådär att jag kanske,
vad heter man vill det? Bara såhär bulldoza dem, man vill bara liksom såhär köra över dem helt och hållet. Ja. Håll käften nu, såhär, jag bryr mig inte om er, så nu drar vi liksom så hårt.
Jep, och det kan vara jätteroligt, men det kan också ibland, eller jag vet att min partner kan märka det. Att, ja. Att sen efteråt kan vara såhär, okej, att nu var det lite så, men att det kan ju också vara jättesexigt att ha jättehårdhänt sex eller någonting, men jag märker bara på mig själv att oftast så handlar det också om det då, att jag har svårt att bara ta det lugnt och vara där, att då är det så där, då blir det lättare att på något sätt knulla hårt, och sen också det att om man känner någon slags frustration, att då är det också någon slags känsla som man inte annars kan kanske dela med, sen kommer den fram så, och bara det inte går för långt, så kan det ju bara vara sexigt och kännas bra och fungera för båda. Men sen nu har det hänt ibland också så att min partner har varit så här, hej, att vi kan inte ha sex nu.
Ja.
Att du kan inte ha sex bara för att slippa känna som du egentligen känner.
Att såklart om det känns jättebra, men nu är det kanske ändå alltid bäst att så här stanna upp och lite så här tänka. Eller i alla fall så att man hinner tänka att okej, går det sen till så här hårt sex, så är det kanske fine. Men att man i alla fall inte sådär någonsin är sådär fuck you brain eller fuck you hjärta och så här, och sen bara overrider man det. Men en annan sak som experterna Taika säger är då att man ska ha ögonkontakt. Och det ska ju ske i alla situationer i livet, men man verkligen tittar varandra i ögonen och är närvarande. Så det är jätteviktigt. Och vi har ju talat mycket om ögonkontakt, men det är någonting som man måste kunna ha i sängen också.
Ja, och sen inte bara i sängen, det blir så oftast tycker jag så att man kanske ändå inte koncentrerar sig på att titta sin partner i ögonen tillräckligt. Man kommer med hem och sen förklarar man någonting och sen är man är så van med att ha den andra där.
Mm.
Om man då bor tillsammans och är i ett förhållande, så kanske den liksom, eller jag tycker att det lätt blir så att man bara kommer i, att man tar för givet att den andra är där.
Man inte tänker efter sådär att här, nu tittar jag på den här personen i ögonen.
Och ja,
nu
jag ska liksom ge den människan på riktigt min närvaro.
Precis.
Där kanske kommer man tillbaka till den närvaropunkten. Att jag tror att närvaro handlar mycket om det, att du också ser den andra, du ser den på riktigt, att du så där inte sjunker in i dina egna fantasier och börjar fungera på någon slags autopilot.
Ja.
För det kan, eller det vet jag själv att jag har gjort många år i sängen då jag liksom inte har riktigt mått bra eller inte kunnat dela med vad jag egentligen har känt eller gått igenom, så har jag satt på någon slags autopilot och fungerar mer som någon slags sexmadras.
Ja, och det är ju inte alls roligt.
Och inte så sexigt heller.
Inte så sexigt heller. Men jag skulle vilja lägga till här till ögonkontakt också. Jag också medveten beröring. Så att du liksom rör din partner också när du går förbi den i köket. Så tar man lite i rumpan eller ned i ryggen eller någonting. Sånt här. Allt som är liksom dina alla olika sinnen. Att du utnyttjar dem med din partner. Titta, röra och höra och smaka såklart. Usch, vad det är äckligt. Men det här är en jätteintressant grej nu. Pussy eller dick worship. Och det är liksom att avguda din partners könsorgan. Och det är inte bara liksom att komma eller att vara sexig, men att man verkligen sådär liksom är närvarande i sängen med sin partners liksom kropp.
Men det är jätteintressant, för att jag tror att det egentligen är en ganska bra test. Om du inte är helt säker på vad du känner för en människa, så fundera, vad känner du för den här människans könsorgan?
Ja.
För jag har trott att jag har varit förtjust i någon, bara för att jag har villat så hårt vara förtjust. Och sen har jag haft jätteångest över den människans kuk typ.
Ja.
Inte vilja röra den, absolut inte vilja ta den i min mun.
Man tar den inte seriöst liksom.
Nej, och sen just att ge blowjob till någon.
Det finns så många flashbacks.
Jag upplevt
exakt samma grej.
Alltså jag tyckte att, när jag var yngre, så jag tyckte liksom, jag trodde jättelänge att jag inte tyckte om att ge blowjobs. För att jag bara inte hade lust att sätta folks kuk i min mun. Jag var bara sådär, nej. att det här känns inte som någonting som jag får någonting ut av. Jag kände liksom ingen, jag kände mer att det just att det var sådär en sak som jag måste göra, men att jag inte hade alls lust. Och sen först liksom med rätt partners så har jag insett att det, blowjob kan ju vara så cool och så sexigt.
Ja, och att just jag får att göra det sådär som att det är det godaste och mest fantastiska som någonsin har hänt dig. Och det är ju det som man ska tänka.
Så kanske,
ja.
Så om du inte vill
sätta den i munnen.
Ja, eller liksom om du inte vill sätta din mun mot din partners könsorgan, ja, så finns det ett problem i ett förhållande.
Alltså definitivt. Det här gäller specifikt att man avgudar könsorganen, men det är också viktigt att avguda liksom hela kroppen.
Mm.
Att det inte man sådär, hon vet du, okej, nu kyssar vi lite här och sen så går jag, sen suger jag av dig och sen knullar vi, utan att man verkligen liksom, vet du, kyssar hela kroppen, så ska vara det mest liksom goda chokoplattan du någonsin har liksom smakat på, och att du verkligen känner så. För det här märker jag ibland själv när jag har haft de här stunderna när jag stressar jättemycket och jag får liksom nästan sådär dåligt att vara, och min hjärna tar mig bort från den där sexuella stunden för att jag börjar tänka på allt möjligt annat, något gamla trauma eller så här. Och sen så plötsligt så märker jag att oh shit, att nu försvann min kåthet lite. Om jag i den stunden börjar tänka i mitt huvud så att min kille är så het och han är så snygg och liksom börjar att avgöra honom i mitt huvud och säga de sakerna som jag redan tycker, men påminna mig själv om dem, och såklart också om hans kuk och allting, men att man verkligen liksom avgudar den som man knullar, så då kommer den här kåtheten fram. Det är ju då man liksom verkligen är också närvarande, för att då när du avgudar den, så då tittar du den i ögonen eller i det ena ögat och så här, och du blir närvarande och du tänker inte på allt det andra som har hänt idag eller på någonting som du sen börjar stressa om eller så.
Men det där är kanske sådär någonting som är lättare att göra just om man har varit länge tillsammans. Jag menar, om man fast dejtar eller första gången har sex med någon, så är det ju så sådär, eller då vet jag då är jag i alla fall så pass nervös att det känns sådär att om jag nu börjar avgå den här ena helt fullt ut, så kan det kännas för intensivt, och såklart att man måste läsa in den där andra, kanske det känns just rätt, kanske det är just som man ska göra, men jag tror att det där är någonting som sådär är jätteviktigt och växer just om man är i ett förhållande.
Men om bara gäller liksom hela personen i princip.
Ja.
Ja, man vill ju inte sätta upp en människa på en jättehög pedestal liksom, där du inte ens känner den. Men kanske man då bara avgudar kuken eller fittan och bara liksom håller sig till det sexuella området som då kanske är relevant.
Ja, kanske man inte då tittar då för mycket i ögonen, utan mer koncentrerar sig på att dyka down there.
Ja, alltså för jag kan tänka mig att jag skulle säkert göra just det där, att jag tittar på den här personens face och bara säger att det här face är så vackert och jag skulle vilja kyssa det här face, och tänk om det här, hur den här face skulle vara barnmannen ha. Sen skulle det eskalera det så där codependent liksom, dröm om vår framtid tillsammans fast vi egentligen bara ska träffas en kväll.
Alltså, jag har nog aldrig typ ens haft en jävla dick appointment utan att ha tänkt att skulle den där människans efternamn passa som mitt efternamn?
Det. Ja, du har inte knullat en enda sten person utan lite drömma. Men man måste ju göra det. Det är ju att spekulera sådär.
Måste man
prova skor. Det är ju inte sådär som att när man testar på sig ett nya par skor, så tittar man ju bara på hur skosnörerna ser ut. Utan man tar ju en liten omgång. Man tar en liten testrunda där i butiken och kollar hur det ser ut. Och sen bestämmer man ju om man vill köpa skorna. Så det är helt samma med en partner. Bara den där testrundan är ju liksom en testrunda i ditt huvud och sen i sängen.
Ja.
Så.
Jag bara önskar att jag skulle haft mer sådär no strings attached, att man ska vara coolare och bara vara sådär.
Jag tror att det är människotyp, jag tror inte att vi skulle bara kunna klara av det. Nästa på listan har vi då yin och yang. Nu blir det här så här.
Energi.
Nu går vi till nästa nivå. Men alltså
Ironias sexguru-skolning. Nu kommer vi till nästa nivå.
Det talas ju om att alla personer har feminina och maskulina egenskaper i sig. Så till alla sexsituationer så båda kan ju inte vara dominanta, utan det måste finnas en balans där. Och det är ju det här yin och yang, eller maskulina och feminina, man kan kalla det vad man vill. Men att den balansen måste finnas där.
Om båda så här knullar mig, så ja, blir det ju inte någonting.
Det blir liksom fel energi. Och där måste man ju kolla.
Någon där måste göra knullandet.
Det måste finnas en balans där. Och det är ju inte sagt att man är den personen alltid. Till exempel, jag brukar vara ibland den maskulina och ibland den feminina.
Ja, jag tror att det är också jätteviktigt att ta sitt ansvar. Att
Bara för att du är tjej till exempel så betyder det inte att du ska vara den, alltid den feminina som tar den.
Ja, utan du kan ta... till exempel tycker jag det är så själviskt att till exempel tänka så att ens partner måste alltid förföra en. Man måste ju också vara den som förför.
Mm.
Och sådär, ta initiativ. För att jag blir i alla fall frustrerad om jag märker, inte för att jag räknar här, men om jag märker att fast nu har det gått 2 veckor och varje gång som jag har haft sex med min partner så är det jag som har tagit initiativet. Så då blir jag blir sur. Mm. Och då måste jag säga det. Det är så att jag känner att det här känns nu ensidigt.
Ja.
Och då är det också viktigt att säga det, för då kan det just hända att den andra har bara blivit van. Sådär, jag blir bara knullad hela tiden, vad nice. Att man måste diskutera det där också. Det är viktigt att båda...
Ja, precis. Att man kan inte heller ha liksom samma roll hela tiden.
Nej.
Där kan jag nog hålla med. Att det är nog bra att byta om också. Och just att du hela tiden visar också till din partner att hej, att jag är också aktiv och jag är också intresserad. Och på många sätt bara än att vara sådär att hej, ska vi knulla? Utan det är ju liksom att vara aktiv med saker att göra tillsammans. Eller just att man tar kontakt och vill tala, vill veta vad den andra, liksom, hur den andra känner och mår och vad den har gjort. Och liksom är på något vis sådär intresserad av den andra. Och sen ibland kräver det ju att den andra måste vara lite mer aggressiv och förföra, och ibland går det åt andra hållet.
Mm.
Men det skulle inte kännas roligt om man i något skede inte är sådär att okej, det har gått 1/2 år och det är bara jag som förför. Det skulle vara konstig dynamik.
Ja, eller då kanske man har en sån sexuell läggning till exempel att man vill bli dominerad.
Mm.
Och då kan man ju hitta en partner som vill dominera.
Mm.
Men, eller alltså jag tror att det finns också sådana faktiskt, när du säger att det måste finnas den där balansen.
Ja.
Så det är kanske mer sådär vanligt att det är viktigt att det finns balans. Men sen finns det just sådana som kanske alltid bara vill bli dominerade eller alltid vill dominera.
Ja.
Att det kan hända också att det är en fetisch eller en sexuell läggning.
Absolut.
Och då måste man ju söka sig, eller att fast man inte överhuvudtaget vill ha sex, att man är asexuell, att då måste man ju söka sig till en sån partner som förstår det och tala om det. Men om man är såhär, säg nu basic, om det nu finns någon slags sånt basic förhållande och sen förväntar man sig att man alltid ska bli förförd eller dominerad bara för att man då till exempel är tjej och den andra kille eller någonting. Mm. Så där är ett problem.
Ja,
att då måste man fundera på att hur ska vi ha ett jämställt sexliv.
Mm, absolut, att båda är intresserade och liksom att det finns ju ingen värre heller sådär att, eller just att man blir lat med sitt sexliv på ett sånt sätt att du tappar inspiration och du kanske inte själv utforskar din egna sexualitet. Varför just det här runkande är jätteviktigt, att du själv också är aktiv. Vad tycker du om? Att du kan inte förvänta dig att någon annan vet hur den ska ge dig någonting om du inte vet vad du tycker om. Att det är liksom så superviktigt.
Mm.
Och också sådär att just det där att bara ha en kommunikation med sig själv, att man vet sådär vad man gillar och vad den andra gillar. Och det här tog jag nu perfekt med själv till nästa poäng, som är då kommunikation. Och hur fucking viktigt det är att man diskuterar och snackar om sex. Alltså jag märker så tydligt då när jag och min kille snackar om vårt sexliv, så då blir vi också så mycket närmare och så mycket gladare och avslappnade och allting. Att det där, den där kommunikationen är så här, tycker jag, helt så här, den där basen som allt står på.
Hur diskuterar du om sex och om din egna sexualitet med din kille?
No, det som är jätteviktigt att man talar öppet och så här, men inte någonsin skuldbeläggande. Det är jätteviktigt att det inte blir så där att vi har inte knullat på och man blir liksom, man klagar på ett jättedåligt sätt när den andra helt tydligt är kanske sårbar.
Men märker du att det finns vissa situationer till exempel som det är lättare att tala om det? Att är det just när ni har haft sex eller just när ni myser och kanske lite hånglar eller ni är på dinner, eller liksom, i vilka situationer känns det som att det fungerar bäst att snacka om sex med sin partner?
Vi har snackat ganska mycket sådär typ efter morgonmålet, eller sådär typ när vi ska starta vår dag eller när vi är ute med hunden eller så. Då när man har tid att snacka. Jag skulle aldrig börja tala om sex med min kille sådär typ 5 minuter före vi ska sticka iväg på jobbet. Utan att man har verkligen tid. För ibland så tar det 1 timme, ibland tar det 2 timmar, snackar vi om det ingående.
Men det betyder inte att det är alltid då när ni har just haft eller har, att det behöver inte...
Nej, liksom bara, inte alls.
Nej.
Men där är det bara så superviktigt att man inte liksom, heller om den andra säger att den är missnöjd med någonting eller så man får inte ta det som att den dissar dig eller att du är liksom shit eller någonting, att du är liksom en dålig partner, utan det är just bara det att man måste kunna kommunicera för att förstå vad den andra behöver och inte ta illa upp, utan hellre liksom bara sen försöka förstå vad man kan göra bättre.
Jag var tillsammans med en kille som han ska hemskt mycket vilja snacka om sex och sexualitet, men jag kände mig på något sätt att det kändes jättejobbigt.
Och
han ville liksom tala om saker han hade läst eller lärt sig.
Ja.
Men varje gång han började tala om de här grejerna så låste jag mig helt.
Att jag kunde liksom helt enkelt inte bekväm med det.
Nej.
Eller bekväm med honom kanske, det var bara den här människan.
Men det kändes också sådär, att jag minns att de där stunderna kändes så konstiga. Det kändes sådär att det var kanske att vi var just i sängen eller att vi hade just haft sex. Och han tittade inte riktigt på mig utan han bara sa sådär plötsligt någonting. Och sen kände jag alltid, jag tog det alltid som kritik. Jag kanske det, hur ska man kunna diskutera om de här sakerna så att det inte känns att man kritiserar den andra eller den andra kritiserar en. Utan att mer bara öppna till en diskussion.
Ja, och det där är kanske viktigt att det, om det är någonting som du är missnöjd med så ta inte direkt efter att ni har knullat. Ta det nästa morgon då. Eller så, att det känns som en naturlig diskussion. Och ja. Och sen kanske det är roligt att hellre sådär, inte vet jag, föreslå någonting roligt hellre än att vara sådär att någon så här borde man kanske inte göra, men att mera via positivitet sådär att hej, vad skulle du tycka om det här?
Ja, just att börja med den här frågan att vad den andra tänder på. Att man berättar,
ja, det ska ju alltid vara en fråga.
Ja.
Tycker att, skulle du tycka att det här är roligt, tänder du på det här?
Ja, och kanske just någonting, inte sådär att jag tänder på Pamela Andersson, att hon får mig nog så het.
Vad ska vi göra den saken?
ja, att det kanske inte liksom, eller jag tycker om män med stora muskler liksom, om ens partner är jättespinkig. Och det är kanske inte det man ska säga.
Nej,
men någonting sådär, till exempel så det som får mig på jättebra humör just om min partner berättar att han skulle vilja göra någonting till mig. Att typ är det sen köpa fina underkläder eller massera eller knulla på ett visst sätt. Att då känns det så att okej, om jag är med i den här fantasin, om jag är på något sätt en orsak till att varför han blir så tänd på att testa någonting. Så det är ett lätt sätt att börja en diskussion.
Ja, precis. Alltså just den här lekfullheten som är min sista punkt faktiskt. Och det har ju gått så galant nu från punkt till punkt. Vi har liksom sådär, du har förutspått vad jag tänker säga till näst. Men den sista punkten som det sägs att, och det är ju ganska självklart, att om man alltid är lekfull och öppen så då kan man ha ett bra sexliv. Och då kan du ha ett bra sexliv hela livet. Och det tycker jag låter ganska logiskt. Att om man alltid vill göra saker och inte bara sådär att hej, ska vi testa på vet du, Harry Potter-kostymer ikväll när vi knullar. Utan att man bara är lekfull och vill testa saker just så att man vill massera den andra. Man vill göra massa grejer som känns bra. Och inte någonsin heller, eller därför kanske den här lekfullheten också nämns, för att det lätt blir sådär att man har sex och man är, om man är då i ett långt förhållande så blir det lätt så att man gör samma grejer om och om igen. Och man alltid går tillbaka till den samma grejer som funkar. Men att det är jätteviktigt att just testa nya saker. Och även om det bara är att man knullar i andra rummet. Eller att man tar en annan ställning. Eller att man gör någonting annat. Eller knullar stående i bastun. Mm. Om man inte gör det. Kanske nästa gång så måste vi inte knulla stående i bastun. Eller göra någonting annat. Men att man ändrar om lite. Och håller det så här fresh och roligt. Så då kan man ha ett bra sexliv länge.
Men jag tror också att det där är så där, då när man mår bra i livet. Så det är lätt att vara lekfull och, och nyfiken och glad.
Men det här är ju varför det här är så här sista poängen.
Exakt. Men jag menar till exempel om man är deprimerad så känner man ju sex som aldrig lekfull.
Nej.
Att det är så här, man är helt enkelt, vad är det för point med någonting? Ingenting känns skiva att om ens partner till exempel är deprimerad. Mm. Och man själv är så här, hej, jag skulle testa på det här. Ska det ju lätt vara så här, varför?
Ja.
Att om den andra bara inte är så lekfull eller just om den är deprimerad. För att du har så svårt att släppa loss och du har så svårt att känna dig lekfull, då är du bara på något sätt rädd och inlåst.
Och jag tycker så här, att lyssna på grejer om sex eller på olika poddar eller läsa artiklar och så här, man kan lista upp grejer som är viktiga, för då kan du liksom gå igenom den och sak för sak kanske kolla att vad klämmer skor. För det är så lätt när man, om man är deppig eller om man har mycket, mycket grejer som man tänker på, så är det en så stor klump av saker att man inte riktigt vet var man ska börja. Men sen att lite så här gå igenom och dela upp kanske sitt sexliv i olika så här kategorier och saker som är viktiga, så kan man kanske sen se just att vad som behöver göras. Och sen såklart om allt känns skit, så då måste du ju bara gå och snacka med någon och dela med det, och sen småningom att man kan inte heller förvänta sig att sen plötsligt vara lekfull och öppen och testa massa nya grejer om det bara känns skit.
För mig skulle det vara viktigt att följa med min sexualitet så här också. Jag har någon slags sex diary. Att hur känns det idag? Känner jag mig kåt? När onanerade jag sist? Hur var det när jag hade sex med min partner? Eller har jag en partner? Liksom att hur diskuterar man med sex med sig själv och andra och hur känns det att följa med sin egen sexualitet, så då tror jag också att det kan hjälpa att sådär, ha i dagboksform eller någon slags applikationsform. Så då kanske man fattar lättare vad som händer med en.
Vad är det som händer och vad händer i mitt huvud, i min kropp och sådär, att man känner sig själv helt enkelt. För det är det som du måste ha för att ha bra sex, att man känner sig själv.
Men sexdagbok ska vi börja ha.
Jag tycker att vi ska också definitivt. Och hej kära lyssnare, om det var någonting som ni tycker att fattades från den här listan, så skriv in till våra Instagram.
I säng med Ronja och Taika på Instagram eller till Long Live New Row Magic Manila på Insta, så lär vi oss av det och snackar i kommande avsnitt ännu mer.
Jajamensan.
Om just de sakerna som ni tycker är viktiga. Annars också kom ihåg att skriva till oss vad ni vill att vi ska snacka om i podden våren 2020.
Jajamensan. Jag tror att jag sa jajamensan nu 2 gånger.
Du kan säga ännu en tredje gång, för att kom ihåg också att skicka frågor om ni har.
Jajamensan.
Hej, tack Ronja.
Tack Taika.
Och kom ihåg att...
Go! Oh, yeah.